Vi har ju redan poddat en timme här kan man säga.
Det har dragit så här typ 2/3 av batteri.
Det är synd att man inte kan prata om allt i podden. Alltså man kan ju inte prata om... Jag menar, du och jag är ju bästisar och pratar om allt. Mm-hmm. Men vi vill ju inte i podden prata om nära personer hur som helst. Och vissa saker vill man ju också bolla med varann. För att när man är mitt i det så är det svårt att se det utifrån liksom.
Absolut.
Men det finns ju verkligen poddar som pratar om alltså, närstående. Jag vet, jag lyssnade på fredagspodden här om veckan. Och då var det bara, så började jag bara såhär. Alltså jag är så jävla irriterad på Alex, säger Amanda. Och så berättar hon liksom en historia om hur han inte kan ta hand om deras yngsta barn. Och...
Jo, men jag känner att... Jag skulle också kunna vara så öppen i podden. Men det skulle leda till en ökad grad av ångest i mitt liv. Och jag tror att de flesta personer som pratar så i poddar har en högre grad av ångest i sitt liv än vad jag har. Och jag är inte intresserad av att ha den graden av ångest.
Jag tror att det är en blandning mellan... Det är båda att... När man båda jobbar i mediebranschen, som om vi ska ta Amanda Schulman och Alex Schulman då, som den ena skriver tidningar, båda har poddar. Och det är liksom, de gör material utifrån sitt eget liv. Egentligen på samma sätt båda två.
Absolut.
För han håller ju också
på... Han kan ju
på...
svara också.
Ja, exakt. Och han gör ju historier som många säger är förvrängda också. Från, både från relation om Amandas syster och massa saker. Så att de ger ju igen på varandra lite grann. Och det är också deras sätt att flörta, tror jag.
Säkert.
Men det jag tror också att det är mycket så här, varför sa du så där i podden? Att det liksom leder till diskussioner i relationen. Och det orkar inte jag. Alltså jag kände bara för några veckor sedan när jag sa i podden, jag och Henrik är fortfarande i förälskelsestadiet, så jag vet inte vad vi kommer ha för relation. Det känner jag, när han hör det så vet jag att det kommer stinga till i honom. För det låter ju mycket krassare än vad det är. Alltså jag menar, när han och jag är med varandra så är det klart att jag säger och menar också, jag vill vara med dig för alltid. Och vi, alltså du vet sådär. När du och jag sitter här så blir det ju mycket krassare och vi pratar mycket om relationer på det här sättet utifrån.
Ja, men det är det man nästan måste göra med relationer. För i relationer är det två personer som är kära. Alltså de har ju bara en dimma över hela sin hjärna. Men när man tittar på relationer, jag kan också känna att jag har ett ansvar mot alla som lyssnar som sitter i skitrelationer, vilket många gör eftersom att de mejlar oss om dessa.
Exakt.
Att jag inte ska säga, men min relation som är perfekt, jag förstår att min relation kan bli dålig över en natt. Jag förstår att allt kan hända. När som helst kan den snällaste killen i stan vara otrogen. Och när som helst kan en, man kan tro att man är jättestark och självständig, och sen helt plötsligt blir man söndermanipulerad av en psykopat. Och sen så är man helt plötsligt på botten. Det kan hända oss när som helst. Att det är inte som att man sitter och är fredad. Och det är det man kanske inte säger i sin relation. Jag kanske inte går hem och säger till David, ja, du kommer ju vara otrogen med mig kanske. Alltså, men utifrån min relation kan jag säga.
Och precis som du säger också, även om det bara är några procents risk, så är det viktigt att outa de sakerna. För det pratas väldigt lite om sånt. Precis. Och det känns som att det är verkligen en sån plattform som vi vill ha med podden. Måndag, lika och olika. Jag skulle säga att jag hela mitt liv har varit en väldigt glad person. Alltså nära till positivitet och sådär. Och framförallt så är jag ganska svårt att bli arg på riktigt. Alltså jag har en ganska lång stubin, upplever jag i alla fall.
Ja, det har jag absolut.
Och även om jag kan må dåligt ibland, för man ska inte liksom dra isär dem. Alltså, men jag är alltid glad, det är inte så. Utan jag kan må dåligt i 2 dagar. Alltså känna mig liksom deppig, känna mig under ytan, känna att det är för mycket jobb. Eller det kan vara massa olika saker. Men det som är skillnaden på mig och många andra, känner jag, är att jag sällan blir... Jag går inte omkring och är arg på andra. Jag går inte omkring och är irriterad. Alltså man ser ju filmer och man hör personer som slår i väggen, du vet. För att de är så arga.
Absolut.
Den ilskan har inte.
Men de flesta också, som är arga, Lisa, är ju ledsna i mer än 2 dagar innan de blir arga. Så jag tror att du har kortare sträckor däremellan.
Så kan det vara.
Om man är deprimerad i ett halvår så då blir man skitarg, kan jag tänka mig. Men du har inte nära till ilska, absolut inte.
Nej, men för ett tag sedan så var jag... För det första så hade jag precis fått mens. Jag hade något slags alltså, virus. Jag tror att jag hade feber eller sådär. Så jag var väldigt svag. Jag hade extremt mycket på jobbet. Och jag kände mig arg. Alltså jag kunde tänka på folk och känna att jag ville göra den illa. För första gången nästan i mitt liv. Och jag kände att jag blev liksom rasande i kroppen. Det liksom kokade över ryggen. Jag ville ställa mig upp och du vet sådär. Och när jag googlade på det här så kommer det bara upp såhär, början på depression. Alltså då är det såhär, då är man trött. Man känner
lätt irriterad.
Ja. Och det är precis lätt irriterad kan jag vara om jag är stressad. Men just det här att jag är arg som var nytt för mig. Så det slutar då med att när den sista jobbdagen är klar, det här pågår i ungefär 2-3 dagar, så börjar jag gråta när jag är klar. Jag kan hålla mig länge faktiskt när jag jobbar, så jag kan spela in videos. Det är ingen som märker, förutom kanske ni närmaste, att jag kan också ha gråtit och sen bara spela in en video. Det är inga problem. jag får så jävla mycket energi framför kameran. Och då glömmer jag också det. Kommer du ihåg hur det var i danssalen till exempel?
Verkligen, det är ju alltså, jag menar, så kan nog många känna att när en uppgift tar upp hela ens hjärna, ja, då tänker man inte på att man är senare. I den stunden, sen sköljer över en, ja, som en tsunami.
Exakt, så då började jag gråta. Då står jag liksom, vi har ju som en bardel i köket som är lite högre upp, du vet. Så att jag kan precis få över armarna på den. Och där står jag bara, hänger över. Och så börjar jag gråta, står där och kollar ut genom fönstret. Så Elin får stå bredvid, hon klappar mig lite och lyssnar. Och då bara får jag berätta hur det känns, vilka jag är irriterad på, liksom hur det känns i kroppen, att det är obehagligt för mig att vara arg. Jag vill vara glad inför Elin, jag är hennes chef. Jag vill vara härlig och glad och positiv inför Henrik. Vi är alltså, i princip nyss blivit tillsammans. Alltså, jag vill bara vara den här härliga personen. Jag har också så mycket värde i det som vi pratade om tidigare. Yep. Att jag har väldigt dålig självkänsla i när jag inte är på topp humörmässigt. Så att jag kan ta hand om andra. Plötsligt ska andra ta hand om mig. Vem är jag då? Så hon lyssnar och bekräftar, skulle jag säga. Sen känner jag att det känns så mycket bättre nu. Och då kommer Henrik hem och säger han bara oj, för då har jag mascara.
Oj, ja, en katastrof.
Då lagar han mat och så sätter vi oss vid bordet. Och han ställer den frågan, han ställer oftast när jag på något sätt mår dåligt, så här, vad kan jag göra för dig? Och det är en väldigt svår fråga, för att man vill ju att han bara ska säga hitta på massa olika saker.
Alltså, ja och nej frågan vill man ha då. Ska jag göra det här för dig, ja, eller nej?
Så då säger jag till honom,
sluta ställa
ett tips. Jag säger ett tips är att fråga frågor om mitt jobb.
Ja, ah, okej. Okay. Behöver du hjälp med det här?
Exakt, eller typ så här, hur känns de här sakerna? För då sa jag bara så här, det är någonting i jobbet av alla de här sakerna som jag gör som gör att jag nu har mascara i hela ansiktet.
Jag vet inte vilken, så kan vi hjälp?
Ja, för att Elin har lyssnat och bekräftat, men jag har inte än pinpointat ordentligt de olika problemen. Så då börjar Henrik ställa frågor i några minuter. Allt från, han tar upp olika samarbetspartners, så får jag liksom göra tumme upp eller tumme ner till hur det känns i magen till de här olika. Vi pratar om pengar, vi pratar om tid, alltså allt möjligt som kan vara liksom, man kan hitta de här negativa punkterna, för jag har helt enkelt så mycket i livet att jag kan inte, och jag mådde så pass dåligt då att jag kunde liksom inte hitta vad det var. Och då hittade jag 3-4 olika grejer som när jag tänkte på det så blev det liksom mörkt.
Det blev starkare, den där irritationen.
Och tidigare när jag bara har varit i min egen hjärna så har jag inte tillåtit mig att känna det, för det har varit viktiga bitar i mitt jobb. Och det är ju ofta ett problem när man bara är i sitt eget huvud.
Gud ja, det bara studsar fram och tillbaka.
Ja, och man lägger i så mycket, alltså man lindar in saker i bomull för att det är så här, men det här är ju status, det här är ju pengar, det här tycker ju folk är coolt.
Det
men...
som är också, det är så svårt om det är en sak som man har varit väldigt tacksam för precis när det började kanske. Det här som jag har velat göra så länge, nu har jag fått det. Och sen efter ett tag så börjar det bli alltså en rutt. Den frukt som ligger längst ner i väskan och bara stinker. Men då vågar man inte ta upp det, för det är som att man har sagt till andra att man tycker om det så mycket. Man har sagt till sig själv att det är något man ska vara så tacksam för. Det är pinsamt. Det kanske är så att om det är typ en samarbetspartner för dig, så kanske det är så att du har väldigt bra kontakt med den kontakten du har där. Det blir pinsamt att säga till den, hej, jag vill inte jobba med längre. Det blir nästan personligt mot den, fast det kanske inte ens är det det handlar om. Men det blir som att göra slut.
Precis, det är exakt det. Och vi vet ju hur svårt det är. Och för det första då svårt, ja men du har ju sett på någon som sitter alltså, 40 centimeter ifrån. Som hållit i sig några år i några relationer.
En eller annan.
Ja, utan barn. Okej, jag tänker ju när man har barn.
Ja, sluta, det har vi redan pratat om. Utanför podd.
Och podd. Och då kan ju tänka dig då hur svårt det är när man själv tycker att det känns fel i sin egen hjärna. Hur svårt det är att säga det till någon annan. För man vet inte ens vad man ska ta upp. Så det viktiga är då att folk frågar frågor. Det är precis som om man betalar en livscoach. Det är det de håller på med.
Exakt det.
Få fram, vad gör dig glad, vad gör dig ledsen. Alltså, det är inte svårare än så.
Grejen är, för mig är det ju ofta 20 frågor som du får ställa. Ja. Och för mig känns det viktigt ibland när det är en sak som är jättejobbigt. Så måste jag få svara på det med stängd mun. Det innebär att jag kan inte jag kan bara säga eller alltså det är det som är.
Man kan ju också det är också eller bara, det är väldigt lätt att bara skaka på det.
Ja. Och jag vill inte få öppna min mun, för det känns omöjligt.
Ja, jag förstår.
Och det tycker jag också är hemskt, ni kommer ihåg. Nu bara ska jag en liten side trip. För att jag, i mitt jobb så har de lagt till att vi ska fråga alla patienter som är över 18 år gammal som kommer på en undersökning om de blir utsatta för våld i en nära relation då. För man ska försöka hitta de här personerna. Om man kommer göra det eller inte spelar inte så stor roll. Men det som är viktigt i alla fall är, vi träffar också mycket barn och vi ska ju fråga dem om vi vi misstänker att de blir utsatta för någonting. För det kan verkligen visa sig att man kanske tycker det är jobbigt att ha saker i munnen om man har blivit utsatt för sexuella övergrepp och sånt där. Så är det där det kan visa sig. I alla fall, det som händer ofta när man är i situationen är att man ska ställa en fråga som man inte vill ha ett ja-svar på. Så ställer man en öppen fråga. Så säger man, är det någon som gör något mot dig, säger man. Ett barn som blir utsatt för något kommer aldrig säga ja på den frågan. Det finns inte. Ska man säga, ja just det, det är så att min pappa faktiskt brukar tvinga mig att göra ditten och datten. Alltså det säger ingen.
Sen är det också, de har också varit med om det troligtvis då större delen av sitt liv. Så att de tycker inte heller att det är något annat än vad någon annan
är. Nej, det är inte det de uppfattar inte till det du menar.
Nej.
Och det som man måste göra, det här gäller inte bara sådana saker, utan det du måste göra om du vill få någon att berätta något för dig som är väldigt jobbigt, så måste du säga det jobbiga. Du kan inte förvänta dig att den andra ska säga det jobbiga.
Precis.
Om du misstänker att din kompis är deprimerad, kan inte du bara säga, kan det vara så att du är deprimerad? Det kan du säga, men du behöver också säga, kan det vara så att du har tänkt på att ta livet av dig någon gång? Kan det vara så att du känner dig värdelös? Sådana saker som den inte vågar säga själv. När den svarar ja på, kan det vara så att du mår dåligt just nu? Så är alla de här tankarna ligger precis under ytan. Den ligger längst fram på tungan. Men den kan inte säga det, så därför måste du säga det så att den bara kan säga ja eller nej. Det måste man komma ihåg med mycket. Det kan man säga till sin kompis när man säger, kan det vara så att du behöver göra slut med Thomas? Då kan hon säga mm. Och då får man säga, kan det vara så att Thomas har gjort det här mot dig? Det här mot dig, det här. Du får säga alla förslag du kan komma på som är en anledning till att din kompis kan må så här dåligt. För hon kommer aldrig säga det själv. Det finns
det
inte.
Det är helt sant, Emily. Men när jag hade i alla fall kommit fram till de här sakerna, som var ungefär kanske 3 av 30 olika ganska stora grejer som jag håller på med, då förstod jag också hur länge jag har låtit det här ligga. Och då förstod jag också att det är därför jag blev också arg. Inte bara lite irriterad eller trött.
Det är det jag menar, Lisa. Om du bara hade varit lite irriterad 2 dagar som du brukar vara, men det här hade legat och pyrt så länge, så blir man arg.
Och då kom jag på, vilka i vårt samhälle är de argaste och sura? Många äldre. Ja, därför att de har så länge inte tänkt på sig själva. Alltså först, många av dem har ju haft barn som de har tagit hand om i 20-25 år. Ekonomiskt, de har gett sig själva, de har inte fått någonting tillbaka. Du vet ju hur man var när man var barn. Alltså man bara, okej, jag får gå hem klockan 2 istället för klockan 11.
Alltså när man får av barn är ju att man själv älskar dem.
Det kan du få.
Kanske älskar dig tillbaka, så fan. Ja.
Och sen så är det ju också, för många äldre nu, så är deras generation är ju inte ska jag och. Det är liksom, de många har gått igenom kriget och det är liksom, man ska inte ta så mycket plats, det är det finaste.
Absolut.
Och man ska ju inte heller visa känslor, det är också det finaste.
De äldre också nu är också vana vid att när de var små så var man väldigt respektfull mot äldre. Då ska man säga god dag till farbror, vad de nu hette. Medan nu bryr sig ungdomar noll minus om dem. Alltså, de har inte fått skörda vad de sådde.
Och då känner man sig illa behandlad. Alltså ett helt
ledsen,
liv. Och vad blir man då?
Sårad, kränkt.
Och då tänkte jag bara, vi vet om att om någon gör en illa så blir vi jättearga. Det vet vi. Ja, men en pojkvän gör det illa länge, då blir man arg.
Till slut,
ja. Precis. Eller vi blir arga på politiker som inte gör någonting under en längre tid. Men något som vi sällan säger är att om man själv gör sig illa så blir man ännu argare.
Det är helt sjukt. Men så är det verkligen. Det tänker vi inte på när vi gör illa oss själva. Att vi kommer att skapa ett ilskekonto som vi inte kommer kunna hantera.
Nej, som inte heller försvinner. För att alltså, om du är på mig, då kan du gå till David och hänga med han.
Ventilera och,
och
släppa det.
Men om du är på dig själv.
Jag bor där hela tiden.
Alltså, lätt att fly. Lätt att flytta. Alltså, vart ska man då? För då måste man, som jag gjorde vid bordet med Henrik, man måste hitta sitt eget problem, lösa det, och så måste man också förlåta sig själv. Hur lätt är det då?
Precis, för det är ju också en del av att vara kvinna, är ju bara, jag borde ha sagt till tidigare. Alltså det får vi ju höra hela tiden. Det finns ju liksom en hel film som heter 500 Days of Summer, där det är en tjej som säger, jag vill inte vara ihop med dig. Och sen så, den här killen då gör en, alltså en kille gör en film om att en tjej inte ville vara ihop med honom, och han blev sen arg för att hon ändå typ hånglade med honom. Så då blir han arg, så, du sa att jag inte ville vara ihop. Det är som att vi alltid måste bestämma oss dag ett. Du skulle säga såhär, nej, jag är inte attraherad av Hampus. Och sen 3 år senare ligger vi med Hampus. Då kommer folk bara, ursäkta, tyckte jag hörde att du inte var attraherad av Hampus. Vad hände där? Vi får aldrig liksom, det är som att vi alltid måste veta. Vi ska veta när vi kommer ut ur våra egen mammas vaginala kanal. Där ska vi redan veta vem vi är, vad vi vill. Alla beslut ska redan vara tagna. Jag blir galen. Vi ska säga till liksom 13-åringar. Ni kan inte hålla på kort kjol. Ni vet väl vad killarna tänker. Ja, alltså, hon är 13.
Det är därför vi har varit tvungna att skapa också samtyckeslagen. Därför att vi har under en längre tid kunnat först vilja ha sex.
Mm.
Och sen under tiden det händer känner jag vill inte längre.
Mm.
Men då har vi redan sagt ja.
Precis, då är det redan att, kontraktet. Precis. Vi har skakat i hand.
Ja, så vi behöver alltså en lag för att vi ska kunna ändra oss.
Ja.
Alltså det, jag menar att det är inte det är bara nivån, för det.
Nej, men, det är ju... men det är på den nivån vi ligger till här. Och det är det man måste förlåta sig själv då. Att, ja, för man tänker, ja men jag kan inte säga nej till det här nu. För jag har ju sagt ja till länge i tiden. Mm. Och nu tycker jag inte det är kul längre. Jag kan inte hålla på och ångra mig så här.
Mm.
Det tycker vi verkligen, det får man nästan inte göra.
Nej, och det är det som händer. Om man tackar ja till saker som man inte vill.
Mm.
Under en längre period. Och som du säger, det kan också ändras över tid. Så man kan tacka ja till något som kändes bra. Som nu längre inte känns bra. Mm. Och om man inte följer den magkänslan. Då blir man helt enkelt arg på sig själv.
Mm.
Du kan uttrycka sig ilska mot andra.
Verkligen. Under min studietid.
Alltså när du läste upp betygen?
Nej, när jag läste till tandläkare.
Ja.
Så gjorde jag ett examensarbete där vi forskade på koppling mellan munbakterier och pankreascancer som är en väldigt dödlig form av cancer. Det är den alla får när det är så här, oj, han fick en diagnos och levde i 4 månader till.
Vart sitter den cancern?
Bukspottkörteln. Och vart är det? Pankreas.
I magen?
Ja, den producerar galla tror jag.
Ja, typ så här syra för att bryta ner maten, eller?
Snälla Lisa, jag sa att jag forskade på det att jag visste allt om pankreas. Jag vet inte allt om bukspottkörteln, men det är i alla fall en sån typ av cancer som, jag tror den har så här 5% överlevnad efter 5 år.
Oj,
95% av alla som får det har alltså dött inom 5 år från diagnosen. Mm. Så därför så forskas det på det såklart för att man vill komma på ett snabbare sätt. Och då har man kunnat se koppling till vissa munbakterier. Så är det vi som tänker, ja, tänk om man bara kunde ta ett enkelt salivprov och se att du ligger i riskgrupp. Mm. Så du måste komma på årliga kontroller för det här. Som vi gör med typ mammografier när vi säger, okej, alla som har bröst ligger i stor risk för att få bröstcancer. Så därför så håller vi på att screena dem.
Mm.
Det kan man inte göra för allting, men man kan hitta vissa riskgrupper som kan vara intressanta.
Mm.
Och när vi forskade på det så var det en speciell bakterie som heter Fusobacterium nucleatum. Mm. Som finns i munnen och som är kopplad till tandlossning och tandköttsinflammation. Den här bakterien har jag nu läst en studie att många kvinnor här i världen lider av något. Det här ska jag nu berätta för er som lyssnar. Det är inte alla som vet om det här, men det finns något som heter bakteriell vaginos. Där har vi haft bekanta som har liksom kämpat med i år.
Mm. Och jag har absolut haft det någon gång.
Man känner, alltså det luktar illa mellan benen, det kan vara liksom konstiga flytningar. Det är det här de gör reklam för när de säger, är det fel på ditt pH?
Mm. Så stoppar man upp någon liten så här stearinboll i typ 27 dagar.
Ja, och så ska det bli bättre. Och det är när det bara blivit en obalans i pH, men när det inte heller hjälper, då kan det vara så att man har fått något som heter bakteriell vaginos. Så det blir en infektion av dåliga bakterier som har tagit över där, då kan man behöva ta en antibiotikakur.
Mm.
Det man har kunnat påvisa...
Det får man ofta svamp av, tyvärr.
Antibiotika, ja.
Mm.
För då slår man ut, man slår ut alla bakterier, man slår inte bara ut de dåliga bakterierna, vilket innebär att svampen ser sin chans. Ursäkta, var det bakteriefritt? Det är time to boogie och så kommer de fram. Så kan det verkligen bli.
Mm.
Men det man har nu kunnat se är... Det finns en koppling till den här Fusobacterium nucleatum och bakteriell vaginos.
Mm-hmm.
Och var hittar man Fusobacterium? Det berättade jag för er nyss. Den sitter i munnen. Vilket innebär att om man är tillsammans med en kille som inte riktigt sköter om sina tänder. Och sen har ni oralsex. Då kan du drabbas av att det stinker mellan benen. Och att du måste gå och stoppa in jävla stearinbollar. Och du måste ta antibiotika och sen får du svamp. På grund av att din egna sexpartner inte tar hand om sina tänder.
Mm. Nej, alltså det här alltså,
är det några som inte borstar tänderna måste ju säga, det är det killar.
Ja.
Det vet alla som har träffat en enda man i hela sitt liv. Alltså de har beläggningar på tänderna. Det är brunt mellan tänderna, de har svarta fläckar på tänderna. Allt det här tänker på att de inte borstar sina jävla tänder.
Det är som att just tandborstningen tjatar föräldrar på en hela sin barndom. Det är något som inte försvinner. Alltså, det, känns
det är inga barn som vill göra det.
Nej, men det är inte heller några ungdomar som nästan gör det. Säkert inte killar. Alltså automatiskt, det känns som att har du borstat tänderna? Hallå, har du borstat tänderna?
Ja.
Och sen så när de flyttar hemifrån,
då är det som
tjatar längre, säger, alltså, då är det jätteskönt för dem.
Ja, slipper
borsta. Då har det gått 10 dagar och så typ ska de på en dejt och då borstar de.
Då borstar de.
Mm, så är det.
Alltså, det är så
Och vad händer på dejten?
Ja, vad händer på dejten? toaletten. Mm. De tänker att det här är trevligt. Oralsex, något jag gillar.
Så får man slå upp numret till gin.
Ja, alltså, en vecka senare får den där tjejen sitta i kö till ginmottagningen. Mm. Hello, det luktar unket här hemma.
Mm.
Det här kan absolut vara en tjej som inte borstar tänderna också och ger en annan tjej bakteriell vaginos. Men det är oftast killarna.
Mm.
Därför att det är killarna som inte sköter om sin hygien. Och jag känner bara att det är ännu ett jävla sätt som de ska drabba oss.
Mm. För det är väldigt mycket så här, tjejer luktar fisk. Att det, liksom, det är mycket snack om att tjejer inte luktar gott med de benen. Så det är ett skoj i alla serier. Det skojas på högstadiet, det skojas på gymnasiet, det skojas bakom våran rygg på varenda arbetsplats.
Mm.
Och det är liksom
och så var det killarna hela tiden.
Alltså, anledningen till att vi luktar illa, vissa av oss,
är deras munnar. Att ni inte tvättar händerna eller borstar tänderna. Det måste ju finnas på fingrarna också.
Ja, vi har ju en kompis som blev fingrad av en kille som ju rev upp något sår och antagligen var skitunder.
Ja, det som hände var väl att hon inte var tillräckligt våt. Och så ska ni... Det har ju liksom många killar då. För att jag vet inte om de tror att de med två fingrar ska simulera att det är snoppen.
Mm, det tror de ju många.
Precis, de tror att det är det vi är intresserade av. Mm. Att någon ska åka in, ut, in, ut, in, ut. Mm. Hårt, snabbt.
Kul.
Det alltså, sista någon vill ha.
Maila oss om någon har kommit av det.
Mig om du har fått två otvättade fingernaglar uppkörda snabbt och hårt och du kände det här är det bästa som har hänt mig.
Mm,
för det var inte det bästa som hände vår vän däremot, för att hon fick sår. Han rev ju sönder då.
Ja, och var antagligen smutsig också under fingrarna för det kom in bakterier så att hon hade ju alltså varflytningar i veckor.
Mm.
Så det kan också hända.
Mycket som kan hända om man råkar hamna i säng med killar, för de sköter inte sin hygien. Fråga till Lika Olika podden.
Behöver du hjälp med någonting? Då svarar vi. Okej, Emily, låt oss öppna mailkorgen.
Hej Lisa och Emily. Jag har lyssnat på er podd och uppskattar verkligen er. Jag har ett problem som jag gärna skulle vilja höra er synvinkel på. Jag har en kollega som blev en riktigt bra vän. Vi var oskiljaktiga, men när hon sen fick en chefsposition har hon blivit helt förändrad. Hon har blivit kall, maktgalen och vi går absolut inte ihop längre. För några veckor sedan gjorde hon något på jobbet som jag inte tyckte var okej. Och jag sa det då till henne, men hon högg ifrån två gånger och sa att hon skulle göra det ändå. Jag ledsnade då och gick till vår gemensamma chef och berättade situationen och han skulle prata med henne. Efter det bröt helvetet ut. Hon slutade prata med mig och pratade bakom min rygg till våra gemensamma kollegor som kom och berättade det hon sagt för att de inte orkade. Jag förklarade för dem att de skulle säga till henne att gå till mig direkt då jag inte tyckte att de hade något med bråket att göra och att det inte skulle hamna emellan. Och det är verkligen, alltså de här kollegorna också. Om någon kommer och säger sådana saker, säg inte det till den personen. De skulle också gå till den där gemensamma chefen då och säga så, hej, det snackas skit från den här personens håll. För det, alltså grejen är också, jag har kommit på sista tiden. Det är sjukt det här att chefer tjänar mest pengar av alla.
Mm-hmm.
Därför de gör ju minst.
Mm.
Alltså det är en sån otrolig bluff som vi bara köper. Chefen tjänar dubbelt så mycket som de som drar in pengar.
Mm.
Ursäkta, hur går det ihop i ekvationen, säger de, men chefer har mycket ansvar. Please!
Mm.
Då vill jag att vi ska göra en snabb kalkulation där chefen får välja. Vill du ha mycket ansvar?
Mm.
Och de har ju valt det här jobbet. Och de kan välja att släppa allt ansvaret bara och jobba med ett vanligt jobb. Så får du liksom hälften av lönen. Det säger de ju nej till.
Mm.
Så uppenbarligen är det ju värt det ansvaret. Och så jävla mycket ansvar är det inte.
Mm. Det är väl att det är mycket jobbiga grejer. Att du måste typ avskeda, måste lösa såna här grejer.
Ja,
som är mer värt.
Det är ju inte mer värt.
Nej, men i samhällets ögon.
Ja, det är ju mer värt därför att det är chefen som bestämmer lönerna. Mm. Så det är ju de som har sagt, ja men vi som är på toppen kanske kan få mer betalt. Än någon, Och det är ju egentligen helt orimligt. Chefen ska tjäna allra minst på hela arbetsplatsen. För
egentligen borde man tjäna lika mycket, men det är bara, alltså, nu ska du bli befordrad till att bli chef. Så då kommer du kunna göra mindre.
Mm, för samma lön,
ja.
Precis. Antingen kan du dra in pengar för den här lönen, då är det ett tuffare jobb liksom.
Mm.
Då måste du sälja, eller då måste du vara den som bygger, eller vad det nu kan vara. Eller så kan du få chef med samma lön, lite mindre att göra, men då blir det lite ansvar också. Hur känns det? Se om alla cheferna skulle svara nej.
Ja.
Och jag menar, exakt sådana här grejer, den här chefen kommer ju undan det här. Det är chefen, den har jättemycket betalt. Gå med alla era problem till chefen. Alltså den gör inget
annat. Det kanske är också en grej att det behövs sådana här olikheter för att vi socialt ska lyssna på olika personer. Att man måste bli överlägsen för att den ska kunna säga till. För annars är man ju bara på samma plan.
Jo, men det är ju ett system vi har byggt.
Jo, jag vet, men varför har vi byggt det?
Därför att de som bestämmer har sagt. Alltså, den som är chefen är den som har bestämt vem som ska få mest lön. Så de har sagt, det jag tror det blir jag faktiskt. Mm. Efter mycket fram och tillbaka.
Du nog överväger det här över
helgen. Jag har funderat hela helgen och det kommer bli så att jag får trippelt deran lön.
Oh.
Och ni köper på samma, va?
Mm.
Ja. Efter mycket skrivande fram och tillbaka sa jag att jag tycker vi borde sätta oss ner och prata för att lösa det här. Men hennes svar tillbaka var att hon hade sina vänner och jag var inte en av dem. Jag accepterade det och gick vidare. Nu veckor senare kom en kollega fram till mig och berättade att den har haft ett möte med min före detta vän. Och allt som vännen säger är inte sant. Några dagar efter vårt bråk fick jag reda på att min väns nyfödda son var jättesjuk. Och hon stängde av all kommunikation med vänner. Jag var så orolig att jag grät på jobbet. Denna situation har min före detta vän tolkat som att jag grät på jobbet för att utsätta mig som ett offer i vårt bråk. Att folk skulle tycka synd om mig när hon egentligen visste vad jag gick igenom. Hon säger även till mina kollegor att jag pratade med hennes chef för att få henne att framstå som dålig, få henne sparkad och ta hennes jobb, vilket inte heller är sant. Jag är livrädd, jag vet inte längre hur jag ska hantera henne då hon var den som såg upp vänskapen med mig. Jag backar, men hon kommer ändå på sätt att bryta ner mig när jag inte är intresserad av detta bråk. Hjälp mig, vad ska jag göra?
Alltså, min känsla faktiskt är att hon som skriver vill framstå som att hon liksom bara vill vara snäll och jag vill bara lösa det här. Men jag känner att jag kan läsa igenom också, till exempel när hon säger till sina andra kollegor att då kan du hälsa den här personen att hon kan ta det med mig.
Mm.
Och sen skriver hon, för jag vill inte att de ska vara mellanhand, fast hon har ju fortsatt spela efter det.
Ja.
Och liksom, det känns som att hon är i den här härvan, vilket är lätt att vara. Hon är mitt i den. Men hon skriver att hon inte vill och att hon inte är det. Det är det jag tycker är lite motsägelsefullt.
Det som också händer är att hon som skriver brevet säger jag försöker backa. Och det som händer när man backar, det är ju med såna här personer att de bara flyttar efter. Du går bak ett steg och hon går fram ett steg. Det är inte liksom, du kan inte backa ur den här konflikten. Och jag vet att du har försökt att lösa den här. Och grejen är att du måste gå till den där chefen igen, tycker jag. Och säga hej, det är fortfarande inte löst. Jag mår dåligt över det här. Alltså...
Jag tror hon måste säga upp sig.
Ja.
Alltså jag har haft infekterade relationer på olika arbetsplatser och det blir aldrig bra. Och det blir bara, man har ångest när man går dit. Det kommer alltid snackas skit bakom ryggen. Alltså ena sidan, hon är för liksom taggarna utåt. De är också för olika. Alltså den ena är så känslig så att hon gråter på jobbet. Den andra är så paranoid så hon tror att det är en konspiration mot att det ska bli mer fokus på den här personen. Alltså det är liksom, de är så otroligt långt borta från varandra. Så att jag vet inte, liksom, är det värt att vara kvar på jobbet? Det är det jag tror
Det är det du måste fråga dig. Är det här ditt drömjobb? Måste du vara på det jobbet?
Finns ett liknande
Gillar du de andra kollegorna i så otroligt mycket att du inte kan tänka dig att jobba någon annanstans?
Och varför har inte den här chefen då som får dubbelt betalt löst det här?
Varför inte din mycket välbetalda chef?
För att hon, brevskriverskan, bryr sig ju så himla mycket om vad som sägs. Det märks ju. Det är det hon tar upp hela tiden. Nu har jag hört det här. Hon hittar på det här. Det är nästan som att jag tror att det är de emellan som är värst. De som säger de här sakerna.
Det är ju också alltså, att det är lite drama på jobbet. Jag älskar ju folk. De älskar att gå runt och prata om det. Undrar vad den har sagt hit och dit. Så att, alltså, det kommer inte lägga sig.
Nej, det kommer inte det. Det kommer verkligen inte det.
Nej.
Jag tycker bara byt jobb.
Ja, om du kan så sök ett annat.
För de kommer ju aldrig mer bli vänner. Så de har gjort varandra för illa.
Ja, och den ena vill ju på bara
lite. Väldigt tydlig.
Ja, exakt. Med ett tydligt språk. Hjälp. Pappas nya är en galning.
Ovanligt.
Det här är också alltså, en känsla som om jag hade barn och var gift och tänkte att jag skulle skilja mig, så är det här en av de tankarna som skulle få mig att känna man kan ge en liten chans till att jag ska känna att för det första ska mina barn vara borta från mig jättemycket varannan vecka då, om man är tillsammans med någon form av rimlig person. Han kommer träffa en ny person. Och den personen
som man inte får vara med och välja.
Som jag inte får vara med och välja. Och den personen kommer ha en nära relation till mina barn. Hemskt. Det kan säkert bli bra, men det är en skrämmande tanke.
Det är absolut en skrämmande tanke. Och jag tror att även om det redan var bra från början i många fall, så har man väldigt svårt att acceptera det.
Alltså det är, att få höra att ens dotter har berättat om en kille hon gillar till den andra kvinnan innan dig, alltså, ja, då känner man bara, aha, här var ett avgrundshål mellan oss två då.
Eller bara barnet har lärt sig gå alltså.
Ja, hon såg det.
Ja, hon låg på sin Instagram.
Ja, så de ligger och gosar i sängen på morgonen. Drar sig, det är lördag morgon. Var är jag? Hej finisar, jag måste börja med att säga att eran podd är helt otrolig. Jag har alltid hatat måndagar, men nu längtar jag tills det, för ni släpper nya avsnitt.
Gud vad härligt.
Det är vårt mål. Till mitt problem. För 3 år sedan valde mamma och pappa att skilja sig. Jag var 20 år och hade alltid trott att vi var en lycklig familj. Men så fel man kan ha.
Det är ju också någonting som man har förstått när man själv är vuxen. När man ser andras relationer. Hur snabbt det ju bara kan gå i krasch. Det är samma med ens egna föräldrar såklart.
Självklart.
De håller också på att kompromissar dagligen. Pratar om, var tog vår kärlek vägen? Hur ska vi? Ska vi åka och bo på hotell? Ska vi börja...
En av dem åker på en affärsresa och träffar en person som får att bulta i hela underlivet.
Ja.
Alltså... Sen kommer de hem till en person som inte får att bulta.
Ja, så är det för våra
Det är tufft. Ja, så är det även för våra föräldrar. Detta tog enormt hårt på mig psykiskt. Jag började tröstäta och gick upp massor i vikt och fick ett urdåligt självförtroende. Bara 2 månader innan mamma flyttade så var jag själv med om ett jobbigt breakup. Jag behövde mina föräldrar, men de fanns inte där för mig eftersom de hade deras egna problem. Mm. Alltså det är ju också en sorg. Att när ens barn behöver en som mest så är man själv tyvärr mitt i en skilsmässa.
Ja, och då känner jag också hur viktigt det är när man själv får barn. Att det finns andra vuxna som de kan förlita sig till i alltså nära anslutning.
Verkligen. Som man vet att de kan cykla till och bara säga, jag måste sova här ikväll för jag orkar inte vara i mitt eget hem. Och som man själv känner att jag litar på att de kommer ta hand om mitt barn när jag inte kan ta hand om mitt barn. Typ när jag går igenom en skilsmässa.
För det är egentligen konstigt att två personer som har en relation ska ta hand om ett barn. Därför att det är inte lätt att ha en relation.
Det är så jävla sårbart.
Ja.
Alltså när som helst så bara faller allt i bitar.
Ja, man blir irriterad på varandra så barnet behöver vara där.
Ja, och kan jag få åka till mormor? I alla fall, i slutet av 2018 träffade pappa en ny kvinna. Jag pluggade då till bagare / konditor. Jag gick upp vid 03:30 för att åka till skolan. Ändå drog pappa hem den här kvinnan och de kunde sitta i vardagsrummet och prata högt och länge, vilket jag tycker är respektlöst.
Mm,
det är det absolut. Jag kan förstå pappan som är nykär, men han kan väl gå ut och äta middag med den här kvinnan. Alltså, han behöver inte vara i steget hem.
Nej, men det är det jag tänker. Han är så kär så han vill vara med en 12 timmar per dygn. Och det är ingen som är öppet klockan 3 på natten.
Då får vi hoppas att hon har en lägenhet. Men han måste vara med sina barn, tänker jag.
Fortfarande hemma.
Hon är alltså 17 år gammal.
Apropå det, så satt jag och spelade kort med Henrik igår och lyssnade på Hejsa morsan.
Cornelis Vreeswijk. Du lyssnade på Cecilia Lind, ja.
Alla låtarna handlar om pedofiler.
Jag vet.
Alltså det är helt sjukt, jag är helt chockad.
Det var som att pedofiler fick ett free pass under 70-talet där det skulle vara som fri kärlek. Och det var som att vi skulle acceptera saker som vi inte hade accepterat innan.
Ja.
Precis som många kan säga så här, var slutar det om två killar får skaffa barn? Helt plötsligt tycker vi det är okej att en pedofil är bara kära i barn. Alltså det är ju en koppling som är helt absurd att göra och som inte stämmer.
Ja.
Men den kopplingen gjorde tyvärr också vissa pedofiler.
Ja.
Och de var så här, va? Är det öppet nu att man får göra som man vill? Det är free love. Då kanske jag råkar bli kär i en 16-åring.
Har fått fram det i låten som att, för hon säger ju, nu vill jag bli kysst och...
sa Cecilia Lind.
Ja, det är så mycket så att...
Nu vill jag bli kysst, ja, det var hennes val. Samtycke kallas det, tycker han.
Du doftar så gott och du dansar så bra. Din midja är smal och barmen är trind. Nu vill jag bli kysst, sa Cecilia Lind. Vet hur Fredrik Åker skäms gamla kar. Cecilia Lind är ju bara ett barn, ren som en blomma.
En dag rann bägaren över för mig. När kvinnan hade smält i köksluckorna mer än 6 gånger gick ut till köket och sa fula ord. Ja, jag kallade pappa för gubbjävel, det trodde att det var han som svällde i luckorna. Sen denna dagen har det bara gått ut för.
Det är också otroligt att börja med det här. Alltså...
Ja. Och det är det här som händer när man gör våld mot sig själv. Ja. Man ligger i rummet och är surare till slut kommer ut och råkar skrika gubbjävel till en kvinna som inte är ens pappa.
Alltså pappa kanske inte ens har sagt till den här kvinnan att det ligger en och sover.
Nej, precis. Det vet vi inte.
Att jag det är också irriterande för föräldrar med ett barn som är 20 och fortfarande bor hemma.
Det är också jätteirriterande när man blir kär i en kille och han har ett barn som är 20 som ska gå upp 0-30 så man inte får prata på kvällen.
Exakt.
Ja, sånt är irriterande. Att jag behövde be om ursäkt till den här kärringen som hon numera kallas var ju självklart. Men inte att jag gång på gång behövde be om ursäkt. Pappa kunde komma 3 månader senare och tvinga mig att be om ursäkt för den gången i köket.
Oj.
Det där alltså. Jag vägrade ju till slut. I somras när pappa fyllde år fick han en ny klocka. Jag frågade snällt och trevligt ifall hans klocka var trasig. Japp, då var det dags för mig att ge ännu en ursäkt till häxan. För man får inte fråga pappa ifall hans andra klocka är trasig.
Va?
Det blir ju tyvärr så här infekterat ofta. Alltså när man två personer stör sig på varandra. Så då kan det ju räcka med att man liksom bråkar dra in snor och så är man en äcklig person då.
Jag hade ju en sån här fade med ett ex, Freddes mormor.
Freddes mormor kanske, även Max mamma. Hade du ju också lite kärvigt med.
Ja, just det.
Råkade du säga några?
Det är helt sant. Alltså då blir det ju verkligen, man går och irriterar sig och har tentaklerna ute. Det är ungefär
precis,
som...
Precis, man letar efter fel.
Ja, det är också som folk som är övertygade om till exempel att spöken finns.
Mm.
Alltså jag vet inte vad jag själv tycker och tror egentligen.
Nej, men då är de som ser demoner i de där små speglingarna.
Exakt,
på
så går man och letar efter det hela tiden så ser man ju det.
Ja, precis. Det är som att manifestera. Det jag tänker på, det kommer fram.
Ja.
På hans födelsedag hade han sina kompisar över som är som mina extra föräldrar. Vi ses sällan och när vi ses så skrattar vi och skämtar och drar interna skämt. Återigen behövde jag be tanten om ursäkt för att jag skrattade. Hon har nu hetat kärringen, ägnan och tanten. Jag har också kollat på Lisas stylingsvideor. Och pappa hade på sig svarta strumpor och vita skor. Därför bad jag pappa byta strumpor. Ännu en gång en ursäkt till kärringen. Ni märker, så fort jag andas så måste jag be om ursäkt. I november, den 16 november för att vara exakt. Oh, min födelsedag. Så fyllde jag år.
Du fyllde 30.
Jag fyllde 30 den här dagen.
Och då fyllde hon också år.
Mm.
Wow.
Jag fyllde år. Bjöd in pappa på brunch och väntade, men min pappa kom aldrig. Så tur var så hade jag min lillebror över. Men tanten hade ordnat att de skulle åka på utflykt, passande på min födelsedag. Också den 16 november, det är ingen som vill åka på en utflykt då.
Nej, men jag måste också säga att det är så uppenbart att de just nu håller på att tävla om nummer ett platsen med pappa. Mm. Och jag tror att den här dottern, alltså hon kommer inte orka mot den här. För att när man är 20 år så har man inte lika stor dragningskraft till sin pappa som man är när man är nyförälskad med pappan.
Absolut inte.
Så jag tror bara hon får steppa back alltså,
ja, lite tag. Det är möjligt att det kommer behöva bli så, ja. Mm. I julas var vi hos pappa på julen. Ett par dagar innan julafton fick vi frågan vad vi skulle hitta på julafton. Jag och min bror svarade såklart att vi skulle vara med pappa. Men där hade kärringen bestämt att de ska åka till västkusten och vi fick inte följa med. I december 2019 flyttade jag äntligen hemifrån. Mitt i flygten säger min pappa: nu säger vi inte till någon om att jag har hjälpt dig flytta, för jag fick inte det av den här kvinnan. Hon förbjöd alltså min pappa att hjälpa mig att flytta för det där med klockan som hade skett 5 månader tidigare. Ni som är så kloka, hur sjutton ska jag få min pappa att förstå att hon är en häxa, en person han inte kan vara tillsammans med? Hon ser till att han bryter kontakten med de viktigaste personerna i hans liv, alltså hans barn. Men han har knappt någon kontakt längre med sina vänner heller. Snälla hjälp.
Ja, alltså grejen är att så länge hon försöker maka sig in så kommer ju den här häxtanten att fortsätta. Så jag tror om hon tar lite avstånd, då kommer den här hemska kvinnan att börja bli elak på det här sättet. Det är hon säkert redan, men mot pappan istället. Och förhoppningsvis så leder det till att de gör slut snabbare.
Jag skulle återigen vilja tipsa om ett manipulativt sms.
Livstips som är tvärt emot vad alla sagt till dig hela ditt liv.
Det är dags att göra slut med din pappa. Det är det faktiskt det. Du kommer behöva skriva ett sms till din pappa och skriva: hej pappa, som du vet så har jag bråkat mycket med Jasmina, eller vad den här personen kan heta. Jag känner att hon har gjort det här och det här och det här. Jag känner att vår relation har blivit så infekterad och att vi just nu inte kommer att kunna bli vänner.
Och också jätteviktigt, lägg inte någonting på pappan. Inte såhär, jag känner att du väljer henne. Nej, för då kommer han få taggan utåt. Det här ska bara vara en snyftig historia.
Precis, det är en snyftig historia. Jag kan inte komma överens med Jasmina, som jag nu har döpt den här kvinnan till, så att jag kommer inte att kunna ha kontakt med dig under en period.
Eller samma kontakt med dig som vi har haft kan också vara bra. Precis. För annars blir det som att man bryter kontakten och då blir det bråk.
Och då kan du också säga så här: jag kommer fira mina födelsedagar och julen med mamma. För att ge dig lite andrum. Du kanske behöver tid med Jasmina. Ni behöver vara själva kanske, verkar det som. Att ni måste låsa in er i en bunker för att ni ska kunna ha en relation. Hälsosamt.
Smälla er i egna luckor.
Det är så att Jasmina behöver bo ute på landet som kan smälla hårt i luckorna. Och att du där också ska avsluta med. För är det här din pappa kommit, som jag sagt. När nätterna blir långa och kölden sätter in, då kommer din pappa smyg titta på det här smset och tänka: vad händer med min otroliga lilla dotter? Och jag tycker du ska börja smset med att säga att du har blivit ledsen, att det här har påverkat mig, jag har mått si, jag har mått så. Något de ofta säger att man ska göra i terapi är ju att inte säga att du har gjort så här mot mig, utan man ska bara säga hur man själv mår då.
Exakt.
Jag har känt mig ledsen, jag har känt mig sårad, jag har känt mig bla bla bla. Så det är det du ska säga. Du ska säga hur du har känt dig och du ska säga att din relation och Jasminas relation tyvärr inte kommer att funka.
Hon ska också ta upp ett minne.
Precis. Och sen är det dags att säga: jag älskar dig pappa. Här kommer minnena. Så här skriver du då: jag kommer alltid älska dig pappa. Jag kommer alltid gilla dina skämt när vi bodde i stugan när jag var liten. Jag
älskar hur du gör kaffe på morgonen.
Precis. Om du har ett smeknamn på honom kan du säga: du kommer alltid vara min. Och så lägger du in bara superhjälte eller min, jag vet inte vad du brukar kalla honom, Batman kanske. Vem vet, Bruce Wayne.
Man ska ju då avsluta med: jag finns alltid här när du behöver mig och jag hoppas att det blir bättre i framtiden. Du kan mitt nummer. Du är alltid välkommen att bara komma förbi.
Precis.
För att alltså, den här kvinnan gör ju psykisk våld på den här pappan.
Absolut.
Alltså, han är ju i en destruktiv relation med den här kvinnan. Hon gör ju precis det som vi pratar väldigt mycket om att män ofta gör i relationer. Klipper av viktiga kontakter, berättar för dem hur man ska bete sig, hur man ska klä sig, hur man ska prata, alltså allt sånt där.
Att man inte får hjälpa sina barn att flytta. Alltså att han säger till dig att han gör det här i hemlighet. Något som är så vanligt också, att hjälpa sina barn att flytta. Det är liksom inte något, alltså det är en sån otroligt vanlig syssla.
Och att hon, den här häxan, inte tycker att det är okej att han hjälper sitt barn att flytta som straff för något som hon har gjort förut. För det är helt okej att tycka att någons barn har betett sig illa.
Ja.
Men man kan inte själv som utomstående bestämma straff mot någon annans barn.
Absolut inte.
Det är det som är det konstiga.
Ja, det är absolut det som är det konstiga. Ja, om hon nu tyckte att den här klockkommentaren kommentaren var så otroligt hemsk. Mm. Så är det klart hon får tycka att... Och man, alltså, man väljer ju inte sina styvbarn. Så det kan ju vara några riktiga jävla... Mm. Alltså som man verkligen inte kommer överens med. Men som... Alltså när man kliver in i en familj så måste man ju alltid... Alltså egentligen ska man ju alltid ha respekt för den familjen som är. Mm. Och förstå att man själv ligger tvåa på listan. Mm. Om man träffar någon som har barn så måste man förstå att de barnen kommer alltid gå före dig. Och det måste du acceptera. Så det är lika bra att du hoppar på det tåget bara. Än att du ska stå och kämpa och dra och försöka få tåget att
du
stanna.
Du menar till alla styrmammor där ute?
Jag pratar nu till alla styrmammor där ute. Nu får ni skärpa er. För det finns alldeles för många elaka styrmammor och de kommer inte från ingenstans. Nej. Det är ni som är dem.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com så kanske vi svarar på er fråga. Och glöm inte att rata podden i din poddapp. Ha det så bra!
Hej då!
Från öcker, logers, dragspel och bas. Fullmånen lyser som vaden av glas. Där dansar Fredrik Åker kind emot kind. Med lilla fröken Cecilia Lind. Hon dansar och blundar så nära intill. Hon följer i dansen precis vart han vill. Han för och hon följer lätt som en vind. Men säg, varför rådnar Cecilia Lind? Säg, var det för det Fredrik Åker sa? Du doftar så gott och du dansar så bra. Din midja är smal och barmen är trind. Vad du är vacker, Cecilia Lind. Men dansen tog slut och vart skulle de gå? De bodde så nära varandra ändå. Till slut kom de fram till Cecilias grind. Nu vill jag bli kysst, sa Cecilia Lind. Vet hut Fredrik Åker, skäms gamla karl. Cecilia Lind är ju bara ett barn. Ren som en blomma, skygg som en hind. Jag fyller snart 17, sa Cecilia Lind. Kissing like we were in a twilight. Kissing like we were.